Ja, då hälsar vi välkommen till Radio Maranata och vårat magasin. Vi är samlade över internet, Hans Lindelöf, Berno Widén och jag, Paulus Eliasson. Och vi kommer tala under några kommande program om vi får möjlighet till det. Om det går som planlagt så ska vi under kommande program tala om några, det man skulle kunna kalla för de första grunderna i den kristna tron och vad som är speciellt och unikt med det vi tror på, det vi står för. Det vi skulle kunna kalla för Maranata-budskapet helt enkelt. Och det bibliska budskapet. Och presentera den kristna tron, både det som är det allra mest grundläggande och det som vi tycker är viktigt att förmedla här. Och det kommer bli olika teman för varje program. Och det här är också saker och ting som vi kommer ta upp som är ganska kontroversiellt. Vissa saker av det kan vara kontroversiellt både i samhället där den kristna förkunnelsen står konträr till vårt samhälle och också mot stora delar av det som idag kallas för kristenheten. Att det finns många som går bort ifrån det som Bibeln lär och som har varit den kristna förkunnelsen genom alla århundradena. Men det här programmets tema, det kommer handla om det mest grundläggande, kanske det första som man möter när man träffar en kristen evangelist eller någon som förkunnar evangelium på ett eller annat sätt, och det är budskapet om frälsning, om synd och frälsning och vad det betyder. Det är ju kanske inte så vanliga ord att använda. I alla fall så tror jag att det ofta kan bli missförstått i många kretsar när man talar om frälsningen. Men vi ska ta de här sakerna en för en och dela våra tankar omkring det här. Och jag tänkte jag skulle fråga dig, Berno, först om du kanske kan presentera. Vad är frälsning för någonting och varför behöver man egentligen bli frälst?
Frälsning, det är ett begrepp som, om jag ska utgå från mig själv nu då, så är det ett begrepp som jag är uppväxt med. Sen jag var litet barn så har jag varit med och sjungit sånger om frälsning. Jag har sjungit om hur man blir frälst till Jesus, frälst från synden och så vidare. Och jag kan ju inleda med att ge ett litet personligt vittnesbörd då, för att jag kommer ihåg när jag var runt 10-årsåldern så funderar jag på det här med frälsning, vad det innebär. Och så jag bad en enkel bön till Gud där, och så bad jag just att få förvissning om vad är frälsning. Och det som hände då, det var att jag började känna idag kallar jag det för syndanöd. Jag fick en så oerhörd nöd över min egen synd. Trots att jag var ett litet barn då, jag hade väl inte gjort så mycket i livet än, så att säga. Men det här ledde fram till att jag bad till Gud om frälsning. Och när man ser på det här ordet frälst, så är det, finns ju det i Bibeln återkommande. Jesus fick ju namnet Jesus för att han skulle frälsa sitt folk. Och en översättning kan ju vara räddad från någonting, och här talar vi om frälsning från synd och frälsning från världen. Det här får vi nog utveckla mer, men just att bli räddad, att man får alltså en väg ut ur något väldigt svårt. Man blir räddad ifrån någonting. Det skulle jag vilja kalla för frälsning.
Hans, du, jag vet inte riktigt, men du har väl inte den kristna bakgrunden precis som Berno har, som upplevde det här från barnsben. Hur såg det ut för dig? Vad var anledningen att du kände att jag behöver det här. Vad var din frälsningsupplevelse?
Det kom ju när jag var i 20-årsåldern då. Och då hade kristendomen och den kristna tron periodvis liksom aktualiserats för mig. I skolan hade vi ju fortfarande kristendomskunskap. I lågstadiet i alla fall, då jag gick i skolan. Och sen var det olika episoder kanske. Men det blev aldrig så riktigt bestämt som när jag varit inkallad till det militära. Och på vägen till regementet då, som var 100 mil hemifrån i Norrbotten, i Luleå. Så mötte jag en kristen man på tåget. Medan jag satt där och la bakom mig så att säga mil efter mil. Fick tillfälle att prata med någon, tyckte det var intressant att kunna göra det då. Och han vittnade för mig. Och han vittnade ju ganska då kategoriskt om skillnad mellan ljus och mörker, himmel och helvete. Och vad Bibeln liksom talar om. Jesus. Och jag är ju väldigt så att säga... Jag var faktiskt mycket på sätt och vis både filosofiskt och religiöst engagerad. I och med att jag hade gått ut gymnasiet och jobbat lite på Bonniers och läst en hel del böcker sådär, så jag hade hittat gamla böcker då, klassisk litteratur. Jag var insatt lite grann i både grekiska och österländska då liksom källor. Det var massa argument liksom som jag levererade då ivrigt mot det han sa. Men kom liksom inte ifrån att det var någonting som var hade, det var en speciell kraft liksom över hans vittnesbörd. Det var inte bara det var inte bara tankarna liksom som framfördes, utan det var faktiskt tron han hade. Det var tron han hade. Och mitt under det jag satt och pratade med honom så upplevde jag att Gud själv sa det till mig någonting. Det var en bestämd tillsägelse rätt förbi honom och rätt in i mitt hjärta. En kallelse nådde mig. Och det var väldigt obekvämt för mig då. Jag hade redan ställt in mig på liksom att vara ett år hemifrån kompisar och allting. Och visste inte vad det skulle bli. Skulle jag? Nej, det tog nog några veckor innan jag... Jag vet inte om man kunde smälta det på hela hösten. Det här var oktober 1973. Men så fick jag blev väldigt sjuk då. Jag hade permission under julen och blev sjuk och blev inlagd på militärsjukhuset i Kungsängen. Och låg och funderade och lyssnade på radio. Jag tror jag fick röda hund och det tog väldigt. Och jag lyssnade på radio och lyssnade på... Det kom kristna vittnesbörd av någon anledning. Dök upp liksom. Och jag låg där och tänkte att jag måste ta kontakt med de här kristna människorna i Luleå då. Som jag hade fått adress till. Och när jag återvände då till regementet så något av det första jag gjorde var att ringa några telefonnummer. Och så fick jag kontakt då med kristna i Luleå som var väldigt påverkade av Jesusrörelsen som hade varit på besök. Och det ledde till faktiskt frälsning för mig. Frälsning, härligt. Jag var med i sammankomster, i böner och lyssnade till bibelord som lästes. Och erfor faktiskt en oerhörd ljuvlig känsla. Det var enormt.
Ja. Jag tror att alltså någonting som alla kristna har gemensamt, åtminstone i det som vi kommer ifrån Maranata rörelsen och den frikyrkliga bakgrunden och så är just det här med, det finns väldigt många vittnesbörd om det här, vad man upplevde, och det är både unikt och sammanfallande det man har upplevt med Jesus och det man har upplevt i sin frälsning, alltså när man går över från döden till livet som Bibeln beskriver det i Kolosserbrevet. Och för en själv så kan det ju kännas olika. Du nämnde här den här känslan av glädje och lycka, och det är väldigt starkt omvittnat. För min egen del, jag växte ju upp i ett kristet sammanhang och så vidare. Jag vet att det var för många år sedan så satt vi och hade något möte på i Bromma på Bällsta, vårt missionscenter i Bromma, och då diskuterade vi samtalade om och gav våra vittnesbörd om när vi kom med i Maranata. Och då vill jag minnas att du, Hans, nämnde att du kom med i Maranata under något tältmöten i Tantolunden, var det så, 81, sommaren 81?
Nej, så första gången jag satte mitt fot i ett Maranata-möte, det var i ett tältmöte på Norra Latins skolgård.
Så var det.
Och det var sommar 1980.
Okej. Okay. Ja. Ja, för då vet jag att du gav ditt vittnesbörd där i mötet och jag satt bredvid och du nämnde då att du kom med sommaren 80. Och då sa jag att jag kom ju med under Bibelskolan 81. För att det var då jag blev född. Jag föddes under en bibelskola i slutet av oktober 81. Möten i Gävle tror jag det var den helgen där. Men och så jag är ju uppvuxen med det här, med det kristna budskapet och så, precis som Berno nämnde här, så redan som ganska liten så hade jag den här upplevelsen av att jag behöver Gud i mitt liv, jag behöver på ett väldigt barnsligt och enkelt sätt, jag behöver den här upplevelsen av att komma nära Gud och få min sak klar med Gud. Inte för att någon hade liksom tvingat eller pressat, utan för att jag kände att jag behöver komma nära Gud. Och det gjorde jag verkligen. Jag böjde mina knän och bad en enkel bön och upplevde den här glädjen, precis som du beskriver. Sen så gick jag igenom, jag skulle vilja säga att jag har gått igenom tre olika faser i mitt liv där jag har liksom kämpat med de här frågorna under tidiga tonåren, senare i början av, ja, slutet av tonåren och sen i mitten av 20-åren så hade jag tre olika perioder där jag kämpade och strävade med det här, men fick, jag ska inte säga att jag kom bort ifrån Gud, men jag fick en förnyad upplevelse av Gud genom att söka honom både i bönen och i Guds ord, men också genom, du pratade lite om de här filosofiska argumenten som man bär på, just att förkovra mig i tron på Gud var mycket av det som blev räddningen för mig. Men när vi pratar om det här med frälsning så handlar ju väldigt ofta, när man pratar om frälsningen, så handlar det om frälsningen ifrån synden. Att det finns ett syndens problem, varje människa bär på en synd, och medan då frälsningen handlar om befrielse från synd. Och jag vet att många när de evangeliserar, när de liksom presenterar det kristna budskapet för första gången, använder det som brukar kallas för, på engelska så kallar de för the Roman way, alltså den romerska vägen, men det är egentligen vägen genom romarbrevet. Där man berättar då hur romarbrevet presenterar den kristna tron. Och då brukar man börja med den här bibelversen i kapitel 3 och vers 23 som säger: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Det här att förklaras rättfärdiga, alltså Bibeln använder ju olika begrepp för det här. Förklaras rättfärdiga, återlösas används ibland, frälsning används ibland, omvändelse, de här begreppen hör ju ihop. Men det är de här sakerna, och vi kanske ska tala lite om vad Bibeln säger om frälsning. Ni har helt säkert några tankar och några bibelord som ni kan dela med här. Kanske du, Berno, har några bibelord och som du kan dela med och förklara hur Bibeln ser på det med frälsning.
Ja, bara helt kort, jag tänker på det Hans sa här tidigare. Hur han kom till tältmötena på Norra Latin. Om jag minns rätt så var jag tältvakt den natt när han kom. Och han fick sova på plattformen i tältet. Jag var lite orolig mitt i Stockholm City. Och... Men det var vägen som jag fick lära känna Hans. Och det har varit väldigt, vad ska man säga, fin erfarenhet genom alla de här åren nu då. Så att där kan man säga att frälsningen håller också. Det här är ett tecken på hur, att bli frälst. Det är inte bara att någonting som sker för stunden, utan det är början på någonting nytt. Det är början på en ny gemenskap. En fråga då som jag tänker, du nämnde Bibeln, vad säger Bibeln? Och Bibeln, den varnar väldigt mycket för synden och talar om varför man behöver söka Gud. Job kan vi läsa i en vers, det står 15 kapitlet där, 20 versen, att den gudlöse plågas av ångest i alla sina dagar. Den våldsammes år är räknade. Det här är människans situation utan Gud, eller många förnekar ju Gud, men ändå, man lever utan Gud. Och även om man tror på Gud, så handlar det om att man behöver bli försonad med Gud. Och här ger ju Bibeln en oerhörd undervisning om frälsning, om hur vi kan få bli nya skapelser helt enkelt. Vi kan få uppleva den här befrielsen i våra liv genom att ta emot Jesus. Och en väldigt känd bibelvers från Gamla testamentet. Bibeln, den har ju dels den här tiden då före Jesus, alltså innan Jesus blev människa. Och då har vi en lång tidsperiod med profeter och poeter och andra personer som har gett oss de här texterna. Och alla pekar på ett oerhört sätt fram mot Jesus. Och i det namnet så... Även fast själva Jesus namnet inte var känt i Gamla testamentet. Men det som pekar fram mot honom, det är det som är Bibelns budskap om frälsning. Och Jesaja skriver i kapitel 53, och det här är ett väldigt laddat kapitel. Det är ett kapitel som till och med är förbjudet i vissa sammanhang. Man har svårt att bemöta det om man inte ser Jesus från Nazaret då som Messias. Och då står det så här, vi kan ta bara ett par verser. Den tredje versen: han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Och vad som är så starkt med såna här budskap, det är det här att det visar på att frälsningen är ingen nyckel eller tillfällighet, utan man ser att det är en plan från början till slut som finns i Guds hjärta, som riktar sig till människorna. Det är alltså en Guds eviga plan. Det här skrevs åtminstone 700 år innan Jesus föddes och fick då sin uppfyllelse i Jesus. För allt det här uppfyllde Jesus under sin vandring här på jorden. Det var ett exempel på frälsning.
Ja, Hans, har du några bibelord du vill dela som sprider ljus över den här frågan om frälsningen?
Ja, till att börja med den vers som du stannade till inför här, den är ju faktiskt ganska så, vad ska vi säga, 23 versen, alltså i Romarbrevets 3 kapitel. Alla har ju syndat och är i saknad av härligheten från Gud. Det här kommer ju aposteln att vidare då behandla när han skriver i Romarbrevets 5 kapitel om hur syndens upphov egentligen finns i den första människan. Om den första människan syndade, så har alltså alla människor kommit att bli syndare, kommit under synden. Och jag tycker det här antyder då ett perspektiv som också som Bibeln ger oss. Om vi tänker på människan och vad som är människans uppdrag, om man säger från skapelsens morgon. Vi ser, vi kan läsa om det. Första Moseboks 1 kapitel och 2 kapitel. Det står i 1 kapitlet att Gud ger ju det här uppdraget att människan ska vara fruktsamma och föröka sig, uppfylla jorden och lägga den under sig. Det här är ju någonting som har med ursprungliga tanken med människan att göra. Och det har med begynnelsen och med oskulden att göra. Va? Det dröjer inte länge så kommer alltså en helt annan situation. Istället för att människorna är faktiskt fruktsamma och förökar sig och uppfyller jorden. Men inte bara människorna. Det står i 6 kapitlet i 1 Mosebok att jorden, står det, uppfylldes av våld. Och det heter i 13 versen att Gud talar till Noa: jag har beslutit att göra ände på allt kött, för jorden är uppfylld av våld som det öva. Se, jag vill fördärva dem till lika med jorden. Så får Noa uppdraget att bygga en ark, därför Gud kommer att döma. Men samtidigt som Gud dömer så frälser han, räddar de som var tillsammans med Noa i arken. Blir räddade. Och uppfylla. Människan skulle vara fruktsam och föröka sig. Uppfylla jorden och lägga den under sig. Det här säger jag som är sämst av alla på det. Jag har inga barn, jag har ingen familj. Men det är faktiskt vad Gud har sagt. Men med hänsyn till att jorden uppfylls av våld, inte bara med människor, så det är ju ganska stort också att se hur Gud liksom inte överger sin ursprungliga tanke. Därför att i 4 Mosebok, i samband med att Mose sänder de här spejarna, och spejarna som ska bespeja, undersöka Kanans land, hur det är, han sänder 12 spejare. Och de här spejarna återvänder och de har någonting då. De måste faktiskt instämma i det som Gud har sagt. Att det här landet flyter av mjölk och honung. Men, säger de, men det kommer, där finns jättar och stora städer och befästa städer. Och vi har inte en chans mot dem. Och de sprider den här liksom uppfattningen i läget. Det blir ett väldigt uppror då mot Mose och mot Gud. Som har fört dem dit där de måste tydligen förgås. De kommer inte kunna klara konfrontation med folket i landet. Och då säger Herren så här. Det här blir ju en generaluppgörelse med otro och tvivel. Och i samband med att Gud då, Herren Gud, bestämmer att folket ska få vandra i öknen i 40 år. Och innan de kan återvända, få en ny chans, så säger han: så sant jag lever, och så sant hela jorden ska bli uppfylld av Herrens härlighet. Det står i fjärde Mosebokens 14 kapitel. Av alla de män som har sett det här nu, att mina löften har gått i fullbordan, och som ändå trotsar, skall ingen få se. Ingen ska få se det här. Jag ska se, jag hittar inte versen nu bara. Det ska vara i 14 kapitlet. Jo, i 21 versen. Mose får ju bedja för folket och för alla då, att Gud ska förlåta. Herren säger i 20 versen: jag vill tillge dem efter din bön, men så sant jag lever och så sant hela jorden ska bli full av Herrens härlighet, av alla de män som har sett min härlighet och det tecken jag har gjort i Egypten och i öknen, och som dock nu 10 gånger har frestat mig inte vill att höra min röst, av dem ska ingen få se det land som jag med er har lovat åt deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Alltså uppfylla jorden. Var fruktsamma för öker, uppfyll jorden. Lägg den under. Jorden uppfylls inte bara av människor. Den uppfylls av våld. Och Gud grep in och Gud dömde. Här ser vi också hur Gud griper in och Gud dömer. Men med det här oerhörda då löftet: hela jorden ska bli full av Herrens härlighet. Det handlar om frälsningen, därför att alla har syndat och är i avsaknad av härligheten från Gud. Vilket öde att leva i Guds skapelse, se allt som är så fint och så storslaget som han har gjort, och inte känna honom som har skapat. Men det här är frälsningen, att vi lär känna honom som har skapat. Det gör vi genom Jesus Kristus.
Ja, precis. Ja, och du nämner här att jorden ska bli uppfylld av Herrens härlighet. Och det knyter an till det där att alla har syndat och saknar Guds härlighet. Och här så står det som du läste i fjärde Mosebok 14, säger att jorden ska fyllas av Guds härlighet. Detsamma säger ju profeten Habakkuk, jag tror det är i 2 kapitlet. Så säger han att jorden ska fyllas av Guds härlighet. Och det här verkar vara ett tema som kommer tillbaka gång på gång i hela Bibeln. Att det ska finnas en koppling, en gemenskap mellan den andliga världen som är himmelen och den fysiska världen som är jorden. Att det ska finnas en alltså som i Fader vår, där vi ber: ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Och det kanske är viktigt när man talar om frälsningen, att man kommer in på just det här att det handlar om en förening på väldigt många olika plan, en förening som är som mellan himmelen och jorden, en förening mellan, ja, som Hans beskriver i en av sina sånger, himmelens rena söner och jordens smutsiga barn som kommer tillsammans kring Jesus Krist och prisar hans stora namn. Den förening mellan Gud och människan. Och de här föreningarna, det är ett tema som finns många ställen i Bibeln och som kallas för en pakt eller ett förbund. Och det där är någonting som jag tycker är väldigt stort, den tanken i Bibeln, att frälsningen, alltså räddningen, handlar om att Gud har ett förbund som han bjuder in alla människor i. Alltså alla människor får genom att ge sin trohet till Jesus, och det är det frälsningen handlar om. Ibland så talar vi om tro och det blir väldigt abstrakt. Tro på Jesus så blir du frälst. Ja, vad betyder det? Ska jag tro att han existerade? Är det några vissa lärosatser som jag ska tro på, och så om jag tror att det är sant så blir jag frälst? Men tro kan också handla om trohet. Att precis som i ett äktenskap där man lovar varandra trohet, där man går in i en gemenskap med varandra. Och jag tror att tro väldigt ofta bär med sig just den här betydelsen, ett förbund med Gud, en pakt med Gud. Och tidigare så ingick Gud den här pakten med Abraham, Israels stamfar, och sa att jag vill sluta ett förbund med dig. Och vi ska ha ett förbund, du och jag, som bygger på trohet mot varandra. Jag ska visa dig min barmhärtighet, min nåd, min trofasthet och så vidare. Men Abraham, han klarar inte av att stå för sin sida av det här förbundet. Och Israels folk senare klarar heller inte av. Det finns ingen människa som klarar av att stå på liksom lika villkor med Gud. Alla har syndat, som vi sa. Men det här förbundet, det var ju då tidigare tillgängligt bara för Israel eller för judarna. Men det som är det stora i evangelium är ju att för det första att Jesus öppnar det här så att det handlar om hela världen. Nu inbjuds hela världen att komma till honom, precis som Gud hade sagt till Abraham, att i dig så ska alla släkten på hela jorden bli välsignade. Men också det att Jesus öppnar den här vägen genom att han själv är den som håller förbundet. Han är den som lever så trofast som Abraham inte kunde, som Mose inte kunde och som jag absolut inte kan. Men Jesus kan. Han gjorde det. Han gick den vägen. Och det är därför som han den sista kvällen innan han går den här korsvägen, som jag tänkte att vi skulle komma in på nu och tala lite om Jesu död och uppståndelse. Men den sista kvällen där, det som vi kallar för skärtorsdagen, då tvättar han sina lärjungars fötter. Han visar dem hur man ska betjäna varandra. Och sen så säger han, så tar han det här brödet och vinet som man hade i påskmåltiden. Och så tar han vinet och så säger han, den här bägaren. Och man hade ju olika namn på de här bägarna. Och så sa han, den här bägaren, välsignelsens bägare, det är det nya förbundet i mitt blod. Och judarna, de hade ju väldigt tätt knutet sin förbundstanke till det som skedde just i påsken. När de blev befriade från slaveriet i Egypten och fördes ut till Guds frihet. Och ingick det här förbundet med Gud på Sinai, hela folket. Men Jesus tar då de här symbolerna, den här historien, och så säger han, vet ni vad, jag är, det här nya förbundet, det är i mitt blod. Det är inte i det här lammet som ni slaktade på påsken, det är inte i någon annan människas blod, utan det här nya förbundet, det är i mitt blod. Du är bjuden in i den här pakten, den här gemenskapen med Gud genom det Jesus har gjort. Och det är det som är det fantastiska och det stora i evangelium och det som vi egentligen börjar med. Det är där saker och ting börjar, vid korset, vid det som hände på Golgata. Och jag får fråga dig igen, Berno, vad är det som sker där när Jesus dör och uppstår? Vad är det han åstadkommer? Vad är det vi får, vad är det som är så speciellt som gör att det här är så definierande för vad den kristna tron är för någonting?
Oj, oj. Det är den absolut viktigaste dagen i hela världshistorien. Det är från den dagen man kan säga att det finns ett förr och ett nu. Där förändrades allt. Därför förändrades möjligheten för varje människa att försonas med Gud. Att få del av den här gemenskapen med Gud som vi talat om här. Och där lades grunden för frälsningen. Det var ju det att just när det handlar om Golgata så talar Bibeln om hur Jesus innan världens grund var lagd så blev lammet slaktat, kan vi läsa. Alltså det finns en evig tanke hos Gud som leder fram till den här mittpunkten. När tiden var inne så kom Jesus till den här jorden. Och när dagen var inne så gick han till Golgata. Och där blev han korsfäst. Och det finns många gripande skildringar om det här i Bibeln. Och gemensamt det är just det här att Jesus gav sitt liv på Golgata. Och därigenom försonar han människan med Gud. Alltså genom det här så kan varje människa på den här jorden genom att se på Jesus, genom att ta emot Jesus i sitt liv, genom att tro på honom och det han gjorde på Golgata, få sin synd förlåten. Hans blod som vi hörde om här, det renar oss från all synd. Så det som hände på Golgata, det var så revolutionerande och så stort att det är svårt att sätta ord på det egentligen. För man tänker det här, Gud är helig, Gud är rättfärdig, han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och varje människa brottas med det här. Vi talade om Romarbrevet tidigare, där ställs den här frågan just hur man ska nå fram till Gud. Vem ska stiga upp till himlen? Alltså för att hämta ner Kristus. Eller vem ska stiga ner i avgrunden? Alltså för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? Ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. Och här har vi lite av vad som möjliggjordes på Golgata. När Jesus i sin kropp bar vår synd. Han dog för våra synder. Som vi läste ur Jesaja tidigare. Men döden kunde inte behålla honom. Döden hade ingen makt över honom. Utan han tog nycklarna från döden och dödsriket. Och vann alltså en evig seger där på Golgata för varje människas frälsning. Därför har vi ett budskap till varenda människa på den här jorden. Ta emot Jesus och du blir frälst.
Amen. Och Hans, jag tänker på uppståndelsen också. För att vi som kristna så förkunnar vi då att Jesus dog för våra synder. Men vi talar också mycket om hans uppståndelse. Har du några tankar runt det som Berno har nämnt här? Och vad betyder uppståndelsen egentligen?
Ja, det hör ju samman med hela den stora gärning som faktiskt kommer att utmynna i hans tjänst. En tjänst som, det är ganska intressant att läsa om hur han talar om det här. Jag tänker på till exempelvis Matteus evangeliets 20 kapitel och 28 vers. Människosonen har kommit inte för att låta tjäna sig utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Att han uppstod, det bekräftar ju betydelsen av att han har givit sitt liv. Markus 14 kapitel läser vi från vers 23. Han tog en kalk och tackade Gud och gav åt dem. Och det drack alla därav och han sa till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många, sannoliken säger jag er, jag ska icke mer dricka av det som kommer från vinträd, förrän på den dag då jag dricker det nytt i Guds rike. Alltså då så som uppstånden från det döda. Och i Hebreerbrevets 8 kapitel läser vi från början en huvudpunkt i vad vi vill säga i detta. Vi har en överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himmelen för att göra tjänst i det allra heligaste, i det sannskyldiga tabernaklet, vilket Herren har upprättat och icke någon människa. Därför dog han, därför uppstod han och därför for han upp. Han gör denna tjänst, den överste prästerlig tjänst, läser vi i Hebreerbrevet. Och den tjänsten är ju verkligen, har ju väldigt mycket att göra med hans blod, Jesu blod. Och det här tycker jag är så en väldig utmaning att fatta och förstå blodets betydelse. När vi läser i Hebreerbrevet också i kapitel 9 där, 13 vers, ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko stängt på de som har blivit orenade helgar till utvärtes renhet. Hur mycket mer ska icke Kristi blod, då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden. Det här står alltså att redan blod av bockar och tjurar. Det finns alltså en ganska utförlig undervisning i lagen i tredje Mosebok om hur prästen ska förfara när det gäller syndoffer, det som kallas för syndoffer och skuldoffer. Vi kan läsa till exempelvis i kapitel 4 och 5 och en del av kapitel 6 i tredje Mosebok hur det tas hänsyn till vem som har syndat. Om det är överste prästen, den smorde prästen, eller om det är hela folket, eller om det är en hövding, eller om det är en enskild och gräsrot i folket. Det tas också utan anseende till personen hänsyn till vad synden består i. Kan vi läsa, det är väldigt detaljerat. Och det är bara två sidor av det här då, där alltså vi tydligt och klart förstår att om det finns en väldig rikedom i hur lagen talar om offrens betydelse, om syndoffrens betydelse, så ska vi vara klara över att den verkliga rikedomen finns i lammets blod. Den verkliga makten finns i lammets blod. Och det här tycker jag, det uppfyller mig verkligen med stor glädje och tacksamhet.
Ja, och när du nämner det där med präst, Jesu präst, översteprästliga tjänst, för att det är så vi ser det, Jesus stod för våra synder som sagt. Han uppstod igen därför att han är syndfri, därför att han, Gud uppväckte honom, och som ett bevis på att han verkligen var den han sa sig att vara, så blev han uppväckt, så steg han upp igen ifrån de döda, och sen så steg han ju upp till himmelen också. Man kan ju undra, hade det inte varit bättre om Jesus hade fungerat här på jorden, om han kunde ha fortsatt gå runt här och förkunna och predika? Jesus själv menade inte det, han sa att jag ska sända till er den heliga ande som ni ska få del av. Men han stiger också upp i himmelen för att sätta sig på faderns högra sida och utföra sin prästtjänst som du nämnde här. Och det är ju dels det med blodet som du sa, han trädde fram inför fadern med sitt blod som en, jag skulle säga, som en symbol eller som en representation av det syndfria liv som han hade levt, som verkligen ger oss försoning. Men också så säger ju Bibeln att en av prästernas tjänster, det är förbönstjänsten. Och Jesus säger det själv, att han går i förbön för oss. Det står i Hebreerbrevet att han går i förbön för oss som präst. I evangelierna så säger han till Petrus, som han visste skulle falla i synd, så säger han, men jag har bett för dig. Och en stor del av det som jag skulle vilja säga är tryggheten i frälsning. Vi talar ibland om frälsningsvisshet. Det är just det här att jag vet att Jesus ber för mig. Och det finns ingen bättre förebedjare. Det finns, för han säger att allt som jag ber fadern om, det ger han till mig. Och så min tryggheten i min frälsning ligger verkligen i Jesu förbön för mig. Att det finns en verklig kraft i det som Jesus gör. Och vi nämnde då döden, vi nämnde uppståndelsen, vi nämnde himlafärden och hans tjänst i himmelen. Men man får ju också säga att det att Jesus kom hit till jorden, att han gick runt och predikade och visade vad frälsningen är för någonting, vad det betyder. För det handlar ju inte bara om att få en ny status inför Gud, utan det handlar ju verkligen om att få en ny livsstil också. Alltså det ena är ju statusen, som jag har blivit till exempel norsk medborgare. Jag bor i Norge, jag är här, jag bor här. Och för något år sedan så fick jag en norsk medborgarskap som betyder att jag har nu alla rättigheter som en norsk medborgare har. Men å andra sidan så när folk hör mig eller pratar med mig och frågar mig vad jag tycker om för mat, vad jag tycker om att göra, de hör mig prata och så vidare, så avslöjar de mig ganska snart som svensk, därför att det är det sättet att leva på, även om jag förändras dag för dag. Och jag tror att frälsningen handlar dels om den här statusen som är: vi är frälsta genom lammets blod. De som har gett sina liv till Jesus, de har den rättigheten. De är förklarade rättfärdiga, är en rätt status i sitt förhållande till Gud. Men det innebär sen också att det sätter sin prägel på livet. Alltså, om Jesus har uppstått, ja, vad följer då? Jo, det följer det här att vi ska leva som han levde, älska som han älskade, förlåta som han förlät, offra som han offrade. Så när vi bjuder in till frälsning, när vi säger till människor, kom till Jesus, ta emot honom, låt ditt liv förvandlas, så är ju det en bön, inte bara om att det ska ske en förändring på insidan som liksom en slags stämpel eller en slags att man får en biljett till det eviga livet, så att när man dör och kommer inför Guds dom så säger man, här kan man vifta med en biljett och säga, här, jag har faktiskt rätt att ta del av det eviga livet. Det är sant, men det är inte hela sanningen, för frälsningen är så väldigt, väldigt mycket mer. Det finns så många konsekvenser av den här frälsningen. Och vi har inte jättemycket tid kvar på det här programmet, men vi ska ändå ta några minuter här och tala just om det här, tänkte jag, med konsekvensen av frälsning. Vad är det som händer med en människa som blir frälst? Och låta det bli en uppmaning till dig som lyssnar, om du som hör har förlorat någonting av det här, eller när du... Ja, du kanske är troende men du känner att det här har gått förlorat, eller om du som lyssnar inte har tagit emot frälsningen, så vill vi berätta för dig, och kanske Berno, du kan få börja berätta vad handlar det här livet tillsammans med Gud faktiskt om?
Man blir alltså en ny människa helt enkelt, och man får ett nytt innehåll i sitt liv. Man ser på allting på ett nytt sätt, med ett helt annat perspektiv. Det är som att när Gud har flyttat in i en människa, då blir ju vi det här templet för honom. Vi är alltså ett tempel åt den helige ande, eller Gud har tagit sin boning i människan. Och det är inget konstigt, utan han bor i våra hjärtan genom tron, kan vi läsa. Och det är självklart att det för med sig konsekvenser. För tidigare var det här omöjligt. Många människor försöker på olika sätt att närma sig Gud genom olika kraftansträngningar, gärningar och så vidare. Men Bibeln hävdar att det är av nåd som vi är frälsta, och att vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Det blir alltså ett liv med ett nytt innehåll, nya värderingar, och det är en stor konsekvens, skulle jag vilja säga, av frälsningen. Att man får ett helt nytt liv helt enkelt.
Och Hans, vi har fortfarande några minuter här, men jag tänkte jag skulle fråga dig, vad beror det på? Det här budskapet som vi har talat om idag, det känns som att det är väldigt grundläggande, men det finns ändå väldigt mycket motstånd mot det här, både från den mänskliga naturen och till och med bland de kristna, som säger att nej, man ska inte tala om synd, man ska inte tala om de här, om fördömelse, man ska inte tala om att människor behöver frälsning. Vad kommer det därifrån och vad är det som gör att det finns ett sånt motstånd hos människor när frälsningen är så fantastisk som det vi har talat om här?
Vad Jesus sa, det var ju att detta, sa han, detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Det kan vi läsa i Johannes evangeliets 3 kapitel. Var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, för att icke ska bli avslöjat vad han gör. Men den som gör sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att vad han gör, hans gärningar, det är gjorda i Gud. Det finns alltså en naturlig här, antingen dras man då, eller så stöts man bort. För att inte stötas bort så måste man se till att man får en ny natur. En natur som dras till ljuset. Som drar mot ljus. Det är det vi får i den nya födelsen. Det är det vi får när vi tar emot Herren Jesus Kristus som Herre och frälsare och vän. Tack och lov. Och det här är inte lätt, det har aldrig varit, det är en kamp, en strid som Herrens efterföljare får kämpa. Johannes aposteln uttrycker det väl ganska väl när han adresserar dem som, han skriver, har del i riket och bedrövelsen och ståndaktigheten i Jesus.
Ja, och jag får avsluta med att berätta för dig som lyssnar här, som har följt med oss den här stunden. Vi hoppas att det vi har delat med oss har kunnat vara till vägledning och uppmuntran. Men jag vill verkligen säga det, att det vi har talat om, frälsningen, det är ju någonting som varje människa kan få uppleva. Och det är någonting som är grundläggande och väldigt enkelt. Du behöver inte klättra upp för något berg. Du behöver inte följa en viss ritual. Det handlar inte om det, utan det handlar om ett hjärtats omvändelse. Det handlar om att förstå sin synd, sin hopplösa situation. Och det handlar om att bli omvänd. Att omvändas tillsammans. Alltså att göra en 180 graders omvändnings och sväng och få en ny inriktning i livet som söker sig mot Gud. Och det får vi verkligen uppmuntra dig som lyssnar till här att ta emot Jesus, att låta det här livet som han kan erbjuda få bli ditt liv. Och det vi har talat om här är ju sådana tankar som vi har haft, sådana som vi tycker är centralt och viktigt. Men som sagt, vi har, som vi har vittnat om här, vi har känt varandra i över 40 år nu. Vi har pratat om de här sakerna i många, många möten. Och du som lyssnar, du kanske har dina egna frågor, dina egna tankar och funderingar. Det här kanske antingen gick över ditt huvud eller var för banalt, det vet jag inte. Men om du har dina egna frågor, så kontakta oss gärna. Kom gärna med vi ska i avslutningen av programmet här ska ge lite kontaktinformation, och du får gärna komma med dina egna frågor och tankar. Men vi får låta det här gå ut som en inbjudan till alla som lyssnar på Radio Maranata. Kom till Jesus och låt honom få förvandla ditt liv. Amen.
Himmelens rena söner och jordens smutsiga barn kommer tillsammans kring Jesus Krist och prisar hans stora namn, och prisar hans stora namn, och prisar hans stora namn. Här handlar det inte först och främst om vad som är högt eller lågt. Här handlar det om Guds kärlek stor, som ingen är utanför, som ingen är utanför, som ingen är utanför. Vad har du gjort med Guds kärlek som lidit och dött för dig? Har också det stängt ditt hjärtas dörr? Eller öppnar du den för mig? Fråga Jesus, öppnar du den för mig? Öppnar du den för mig? Fråga Jesus, öppnar du den för mig? Vad har du gjort med Guds kärlek som lidit och dött för dig? Har också det stängt ditt hjärtas dörr? Eller öppnar du den för mig? Fråga Jesus, öppnar du den för mig? Öppnar du den för mig? Fråga Jesus, öppnar du den för mig? Himmelens rena söner och jordens smutsiga barn kommer tillsammans kring Jesus Krist och prisar hans stora namn, och prisar hans stora namn, och prisar hans stora namn. Det prisar Jesu namn, amen. Det prisar Jesu namn. Det prisar Jesu namn.
Det var sången Himmelens rena söner som Hans Lindelöf sjöng. Och vi ska alldeles strax också höra Kristina Imsen som sjunger Han kom till mig. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Vi som har samtalat här har varit Berno Widén, Hans Lindelöf och jag Paulus Eliasson. Och programmen är också sänt i närradio över Örebro och Stockholm. Var gärna med och sprid de här programmen vidare också. Vill du komma i kontakt med oss om du har några frågor om programmet eller något annat, så är du välkommen att kontakta Maranataförsamlingen på e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Nu lyssnar vi på Kristina Imsen.
Han räckte ut sin hand.